och välkommen till podden När framtiden är viktig. Vi har kommit till avsnitt 28. Med oss i studion har vi Jörgen Ramnelöv.
Hallå, hallå.
Och vi har Diana Uppman.
Hej, hej.
Och vi har jag själv som heter Boba Weckenstam. Och det vi har gemensamt är att vi jobbar med framtidsfrågor. Framtidsforskare kan man kalla oss om man vill. Temat för det här avsnittet handlar om att förlänga livet. Det vi ser är att medellivslängden ökar. Vi ser ett ökande intresse för att leva längre. Vi ser ett klart ökande intresse att leva längre med kvalitet. Vi ser den medicinska forskningen rusar på och upptäcker saker som gör det möjligt. Och vi ser att den tekniska forskningen också gör det möjligt att leva längre med hög kvalitet. Och vi kommer att följa den strukturen i dagens avsnitt. Och så kommer vi att avsluta med att diskutera vad får det här för konsekvenser på samhället? Vad ställer det för krav på våra institutioner, våra företag, vårt pensionssystem etc.
Och våra individer. Vill vi bli 160 år gamla?
Ja, verkligen. Ja.
Och när ska vi bestämma när vi ska dö? Det är stora filosofiska frågor.
Och vem ska bestämma det?
Och vem bestämmer framför allt?
Ja. Jätteintressanta filosofiska frågor. De ska vi absolut beröra. Mm. Vi kan väl börja med att konstatera att medellivslängden i Sverige har förändrats från 1970 till idag. När det gäller kvinnor så var det då 77,06 om man vill vara noga 1970 och är nu 84,73, nästan 85. Och bland män så var det 72,2 år 1970 och nu är det 81,34. Noggrannhet.
Så det är nästan 10 år äldre på den här tiden.
Alltså exakt, Diana. Det är 10 år äldre på, vad blir det, 50 år. Mm. Det är ju helt makalöst. Vilken förändring.
Jag tycker det är så intressant också, för jag läste om en svensk som är den äldsta svensken som dog 2008, tror jag. Det kan hända att det är förändrat nu. Men hon fyllde 113 år och då hade hon varit med om 26 statsministerbyten och 4 kungar. Inte det fascinerande? Jo. Man kan inte bo i Storbritannien dock, för då skulle man inte ha varit med om så många kungar och byten.
En drottning.
En drottning, punkt.
Ja, intressant. Och antalet hundraåringar har ju också ökat. Diana, du hade lite spännande siffror på det.
Ja, det är en ännu mer markant ökning än vad medellivslängdens ökning har varit. Om vi tar antalet personer som åldrades till 100 år 1970 så var det 127 individer. Och 2020, gissa hur många individer det var då som uppnådde en ålder på 100?
127 till
500? Ja, 1000.
Ja, nästan. 1455 personer år 2020 fick sin 100-årsdag och sin gratulation från kungen och drottningen då såklart.
Det är ju galet. Vilken skillnad.
En otrolig procentuell ökning.
Ja. Och det här med långt liv har ju varit en fråga väldigt länge i historien. Jörgen, du sa att det här är en av de längst förekommande livsfilosofiska frågorna vi har.
Ja, det är det. Det finns faktiskt det allra äldsta litterära verket som man någonsin har påträffat kommer från en lertavla i Mesopotamien. Typ 3000 år sedan, typ kanske. Där finns något som kallas för Gilgamesh-eposet. Och det har som tema just evigt liv och jakten på evigt liv. Och man menar att det är liksom en av de mest grundläggande mänskliga historierna eller strävande eller vad man ska säga. Att försöka leva så länge som möjligt.
Ja.
Men det är inte bara strävandena utan de där olika myterna och berättelserna handlar ju också om nackdelar med att leva väldigt länge. De är ju oftast en varningar till oss människor att inte leva för länge, vilket är väldigt intressant.
Ja, jo, det kan man faktiskt knyta an återigen då till Gilgamesh. Det är faktiskt en av sensmoralen för huvudpersonen Gilgamesh själv då. Han ger sig ut på jakten på evigt liv och han misslyckas. Han blir inte evigt levande. Men sensmoralen eller slutklämmen är just att han blir nöjd i alla fall. Han blir nöjd med det han har. Han liksom njuter av livet, det liv han faktiskt har. Så att, absolut, så är det. Det är precis inte bara
innan döden börjar han se tillbaka och njuta av livet. Ja. Innan dess hade han jagat livet. Mm. Mm. Det är en bra sensmoral.
Ja, men du var lite inne på det, Diana. Om man ständigt är 18 år och alla andra runt omkring en blir äldre, är det så kul? Man står kvar där.
Det blir ju lite sorgset att inte till exempel att om man gifter sig för att man är väldigt kär och så blir den man är kär i, den åldras inte i samma takt som en själv. Alltså åldras man inte någon av en, då vet jag inte heller vad som händer med det filosofiska tankesättet. Men om en åldras och en inte åldras, utan man själv har evigt liv, då blir det ju en väldigt tragisk utveckling.
Det bygger nästan...
också har flera olika berättelser om. Mm.
Det bygger nästan på att alla liksom får ett evigt liv eller ett längre liv.
Ja, men det här är ju ett ganska populärt tema i olika science fiction litteratur liksom, om olika typer av utvalda klasser och vi kanske hamnar där.
Ja,
för att det är ju, jag menar, som den värld vi ska prata lite mer om här nu, de här olika typerna av ny forskning och utveckling och sådär, den är ju inte demokratisk på något sätt, utan det är ju verkligen liksom för liksom, det är bara de väldigt rika som har möjlighet att utnyttja den här nya möjligheterna.
Ja, men just nu. Så är det ju verkligen. Och vi nämnde siffrorna för Sverige då när det gäller medellivslängd. Tar man hela världen så är det ju runt 70. Mm. Och tar man delar av Afrika så är det 60 och vissa delar ännu lägre. Så att det visar ju på orättvisorna kring de här frågorna.
Men det är också intressant vad det är som har gjort att medellivslängden har ökat så drastiskt sedan 1970. Och det har ju varit just att vi har haft en god mathållning, vi har lärt oss mer kring hur vi ska motionera, vi har lärt oss att försöka inte stressa, och just nu den senaste årens trend har ju varit ett väldigt stort hälsofokus. Vi forskar på de blå zonerna för att hitta olika sätt att förlänga också livet, eller åtminstone leva sundare under längre tid, eller vara mer frisk under längre tid. Så det, vi har ju också lärt oss ganska mycket kring hälsa och att förlänga livet. Vägen. Sen har det ju funnits självklart massa medicinska innovationer inom framförallt hjärt- och kärlsjukdomar som har gjort att vi också kan förlänga livet som vi kanske tidigare hade dött när vi var 40 och 50.
Och det får man ju verkligen ha med sig i beräkningen att väldigt många låter bli att dö så att säga, av sjukdomar som man tidigare dog av. Och det påverkar medellivslängden radikalt förstås.
Men det intressanta är ju just vilken explosion av antalet 100-åringar vi har i Sverige ändå. Den är ju intressant, att gå från dryga 100 till nästan 1 500. Det är ju väldigt stort språng.
Ja, det är det.
Verkligen. Nej, och precis som ni säger, den här utvecklingen vi har sett med, och det tar ju inte stopp. Vi har ju nya upptäckter som väntar runt hörnet och som vi har börjat skrapa på ytan kring, till exempel genmanipulation och sådana här DNA-saxar och sånt där som kan göra att vi tar ytterligare språng.
Ja, men vi kastar oss lite in i det här ämnet, den medicinska forskningen. Hur ser det ut, Diana?
Ja, hur ser den ut? Dels så är den ju väldigt bred och stor, men om vi bara tar det som, just när man kommer till ordet livsförlängning, om vi fokuserar på den, så kan vi hoppa tillbaka till 2006. Då fanns det en japansk forskare som heter Shinya Yamanaka. Jag kan ha uttalat det fel. Som upptäckte 4 proteiner som han satte till en cell. Och då visade det sig att den här cellen föryngrades drastiskt. Den gick tillbaks nästan till ett embryostadie. Så att det vill säga att den var som friskast bara att få de här 4 proteinerna. Och då kallar man den här 4 proteinerna för något som heter Yamanaka-faktorerna. Och det här blev ju en succé. Han fick Nobelpriset i medicin 2012. Och den här upptäckten gjorde ju att man kunde både omprogrammera celler från patienter och tillverka olika stamceller och få till en stamcellsforskning. Man kunde transplantera vävnader mycket, mycket lättare. Och man kunde till exempel byta näthinneceller och göra blinda till att de ser igen, etc. etc. Så det här var ju ett jätteframgångsrikt resultat. Det som är intressant nu det är att det är samma person, den här Yamanaka, då, han har gått in i ett företag och är rådgivare till ett företag som heter Alto, är rådgivare där. Och det här Alto går nu in på och försöker just skruva tillbaks tiden på cellerna. Så de försöker hitta olika metoder på att få en person att gå tillbaka i tid. Alltså att man reviderar bakåt åldranden.
Är det här man har testat på möss också, eller?
Man har testat på möss. Det finns lite olika tekniker här. Men just den här proteindelen, nästan all den här tekniken som man har testat har lett till cancer. Och det har ju varit det stora problemet. Man kan skruva tillbaka tiden, men de möss man har lyckats skruva tillbaka tiden och blivit yngre har ju istället utvecklat cancer. Så det har blivit en okontrollerbar tillväxt på det här. Men just det här företaget Aalto har nu hittat en teknik där man kan omprogrammera mycket långsammare. Det vill säga de byter inte som stor del av cellerna utan bara byter delar av cellerna som sen reproducerar sig. Och det går inte lika snabbt. Och där tror de nu att de har hittat en metod så att mössen inte ska få cancer. Så på den medicinska fronten som det forskas jättemycket och det är många nya startupper som är i det här, så börjar man nu se att man kan skruva tillbaks tiden. Det är det man försöker göra. Man försöker helt enkelt bli yngre. Kroppen.
Så om man är 40 så siktar man på att bli 30 istället i kroppen.
Ja. Mm.
Men då undrar man, vad händer egentligen med livslängden? Kommer den att påverkas? Kommer man då att passera 100 år, 110 år, 120 år? För där verkar ju finnas en gräns.
Man tror och hoppas det. Och här finns det lite olika tankar för hur lång livslängd ska vi ha. Några siktar ju bara på att kliva över 120 nu. Som det finns ju några människor som har blivit 120 år och då är det det som blir nästa tröskel. Förut var det 100 år som var tröskeln. Och hoppar vi till ämnet som Jörgen ska prata om, men då är vi ju uppe i 160-170 år istället som en tröskel. Mm. Att det ska bli äldre. Så att, det beror ju lite på vad vi siktar på här, men... Tanken är att vi ska föryngra oss och leva betydligt längre och vara friskare under en längre tid.
Ja. Jo, men jag tänkte precis säga det. Det handlar inte bara om att man ska bara för sakens skull bli äldre, utan det handlar ju minst lika mycket om att man ska få livskvalitet. Det är ju det många sådana här. Det finns ju någon amerikansk techmiljardär, Brian Johnson, som har gjort det till sitt liksom livsprojekt. Att han är 45 nu. Han ska försöka få hela sin kropp att verka som om den är 18. Han kommer ju fortfarande bli äldre i passet. Liksom. Det kommer ju inte att ändra sig. Men han ska ju försöka få liksom, kroppen att bli liksom, yngre och yngre och yngre hela tiden. Lite på det tema som du var inne på. Och vad jag har läst är på rätt väg.
Han har lyckats starta den processen.
Ja, men den är ju väldigt... Han påstås att han lägger $2 miljoner per år på det här projektet.
Ja, det är inte alla som kan göra det.
Nej, då måste man nog vara techmiljardär.
Men om man då kommer in lite på den tekniska fronten. För det här är ju en teknikkille, även om han använder medicinska metoder förstås.
Ja, bland annat. Ja. Eller ja, det är mest medicinska. Det är hela hans liv. Han tittar på sin diet, han tittar på sin sömn, han pratar på liksom, kosttillskott, träning, allt man kan tänka sig.
Och det är ju en viktig poäng här, för förut har det varit ett spår. Man ska dricka rödbetsjuice, eller man ska ta det här livselixiret, eller man ska operera in ett implantat som hjälper en med någonting. Men det som är det nya här är ju också att det är väldigt komplext om man tittar på de komplexa processerna. Så när vi liksom raddar upp ett antal faktorer här, så är det ju egentligen att blanda de här faktorerna som blir intressanta ur ett samhällsfenomen.
Mm. Och där ser man ju rådgivning kring ett bra liv är ju, omfattar ju att man inte ska röka självklart, men träning 30 minuter om dagen, man ska inte äta för man känner sig hungrig, äta varierat, det vill säga kosten, dricka väldigt lite vin, i alla fall i måttliga mängder. Man ska inte utsättas för buller och miljögifter, man ska vara rädd om sin mentala hälsa, man ska sova minst 7 timmar om dygnet, man ska tro på någonting. Det är ju lite intressant. Det var du inne på, Diana, det här med religion. Att det också ökar lite grann intresset för religion.
Ja, men det är också
det
väldigt intressant. Nu är vi lite i randen av programmets tema här. Men jag tycker ändå det är intressant att det finns någon slags dragning till religioner. Och religioner levererar ju oftast ett evigt liv. Ja. Du säger antingen kommer man till himmelriket eller paradiset och så är man hemma där. Eller så har vi religioner där man återföds ett antal cykler och har ett uppgift här på jorden. Och det där finns det också en längtan till hos människor. För att man kan inte bara känna att man ska leva det här livet här och nu och sen dö. Martin Hägglund i och för sig är ju där, vår filosof. Han pratar ju om det. Men många har en längtan till just att livet ska inte ta slut.
Det måste finnas någonting mer.
Det säger ju, vad heter det, han författaren Yuval Noah Harari, framförallt i sin bok när Homo Deus. Han menar ju det, att det är människans ultimata strävan. Allting vi gör egentligen handlar om evigt liv. Längtan efter att bli odödliga.
Om vi återvänder till det här med techföretagen då. Silicon Valley nämner man ju ofta liksom som techföretagens mecka. Vad händer där, Jörgen?
Nej, men vi berörde ju lite på det här med filosofi och sådär. Det man ju pratar mycket om där, det är ju på textspåret, det är ju det här med transhumanismen. Mm. Liksom att tekniken ska lösa den här problematiken.
Är det det som är transhumanismen?
Ja, man ska transformera sin mänskligheten med hjälp av teknik. Och det finns ju många olika typer av tekniker där man pratar om. Allt ifrån genmanipulering till artificiell intelligens eller nanoteknologi och allt möjligt sånt där. För att på olika sätt skapa oss människor. Både att få öka livskvalitet men också förlänga våra liv. Pratar vi artificiell intelligens kan vi ju liksom, finns ju de som pratar om att man kan liksom transformera oss ännu mera från våra fysiska varelser till någon mera digital variant.
Ja, men det är ju spännande.
Ja, men det finns ju den här jättekända framtidsförutsägelsen, Raymond Kurzweil, den amerikanska liksom teknologen. Han förutspådde ju redan 2003, tror jag, att 2030 kommer tekniken ha kommit så långt att vi ska kunna ladda upp våra hjärnor i molnet eller någon annanstans och på det viset då liksom leva vidare, ja, för evigt som någon form av digitala artificiella enheter. Och jag läste faktiskt för inte alls så länge sedan en uppföljningsartikel om det där, och där menade man faktiskt att nej, men han har, det är nog mycket möjligt att han kommer att få rätt.
Mm. Och det är så intressant, för han är ju också inne i New Age. Och det här att man skulle koppla upp sig till den här spirituella maskinen som är världsalltet. Det kommer ju från hela New Age-rörelsen som vill se allting som en enda liksom enhet. Vi alla sitter samman i en och samma enhet.
Vi är delar av samma helhet. Mm.
Mm. Och här finns det finns också ett intressant exempel. Det finns ett amerikanskt företag som heter Somnium Space, som har skapat en tjänst som heter Live Forever.
Okej.
Och där, vad man gör där då, det är ett projekt man kan starta om sig själv. Att skapa en digital klon av sig själv. Där man då registrerar massa saker om sitt liv och hur man är som människa, vilka, liksom, hur man ser ut, hur man rör sig, vilka ansiktsuttryck man använder och så vidare. Och tanken är då att det här, all den här informationen ska man sedan sätta samman i att skapa då en digital kopia.
Som lever vidare.
Och lever vidare sen.
Ens anhöriga då kan kommunicera med.
Exakt. Mm. Som man faktiskt kan liksom ha, ja, konversera med eller ha ett utbyte av. Och
så det är inte bara barn, barn, barn och eventuellt barnbarns barn som vet vem man var, utan flera generationer bakåt skulle kunna erfara Jörgen Ramnelöv.
Ja.
Om han är den han var. Eftersom jag gissar att en AI ska vidareutvecklas och du har din genetiska kodning, men hur mycket arv och mycket miljö i en AI-värld?
Nej, men absolut. Nej, men jag tycker det där är en otroligt spännande fråga. Alltså, skulle det, om man bara är som tankeexperiment, skulle det vara jag? Alltså, det grundgrejen var väl jag, men som du säger, liksom, den kommer ju då. Om den är liksom självlärande, vi liksom sätter in ett mod att den också utvecklas, då kommer den ju att få nya erfarenheter och nya reflektioner själv och då bli någon annan.
Ja, men här blir det ju frågan om det är en kropp eller en själ som styr dig, Jörgen. Om det är en kropp som styr dig, ja, då kanske vi kan säga att den här AI:n är du i framtiden. Men om det är en själ, då kanske det blir lite svårare. Kan AI liksom ta de här besluten som du känner efter innerst inne som du tar? Ja, det tror jag kan bli utmanande.
Ja, har en AI-magkänsla.
Ja, det blir djup filosofi, för att det här jag, vad är egentligen jag? Mm. Jo, men det är ju en förändlig sak. Jag menar, jag, Diana, eller jag, Bobo, eller Jörgen, alltså vi, om 5 år är ju vi, jag är något helt annat.
Om en sekund är vi något annat.
Ja, precis.
Ja.
Så, om
ja, men efter det här spännande samtalet kommer jag vara en annan.
Ja, exakt. Mm. Ja, men jag tycker också att det är intressant, för transhumanismen, när jag läser om den, det är ju både en filosofisk och teknisk rörelse, men när man läser om den så kan jag bli lite rädd personligen i alla fall. Och min rädsla ligger i att man tar människan i sin natur eller sin biologi och så ska man tillsätta massa olika tekniska applikationer på människan för att människan ska bli något annat än en kombinerad människa som biologi och människa som teknik. Den tycker jag är obehaglig. Så Samtidigt så händer det så otroligt mycket som hjälper exempelvis Alzheimer-patienter, demenspatienter, och hjälper dem med olika implantat, eller människor som är blinda eller döva. Alltså det finns, eller han har motorikproblem eller skakningar och Parkinson. Finns det ju utveckling där man ser tekniken som hjälper alla de här människorna. Och då kan man ju inte säga emot det. Det är ju också att förlänga livet och förlänga en medelålder, att hjälpa dessa Alzheimers-patienter.
Det är det som komplicerar, att det smälter ihop. Någon som skulle dött i Alzheimer så gör inte det, utan får ett längre liv.
Ja, och bättre livskvalitet framförallt, exakt, skulle jag vilja säga.
Och det är svårt
som
att säga.
Säger. Det är liksom, ja. Nej, vi kanske behöver reglering av det där också.
Ja. Apropå Silicon Valley så såg jag att det har blivit lite populärt bland de som har mycket pengar att göra blodtransfusioner från unga människor. Och det där har ju varit omdebatterat. Mm. Det finns ett företag som heter Ambrosia som säljer blodplasma från 16 till 25-åringar som man då kan köpa för ungefär $5,500 per liter. Och det är en del som har gjort då. Behandlingen har hittills visat sig inte ha bevisad effekt, men intresset finns där. Ska vi komma över till samhällsfrågan? För vi kan konstatera att vi blir äldre. Vi kan konstatera att forskningen, både den medicinska och tekniska, hjälper oss på traven. Många sjukdomar klarar vi av att slippa. Så det här med ett åldrande samhälle, det har vi ju pratat länge om, både vi och alla andra. Men vad leder det här till? Vilken påverkan får det på våra samhällsstrukturer?
Nej, men det är ju jättemånga, skulle jag vilja säga, effekter. Jag
menar, vi börjar.
Ja, men, var ska vi börja sen? Vi kan prata ekonomi till exempel. Ja. Hur ska man lösa de ekonomiska utmaningarna med en allt större andel äldre människor.
Speciellt om man då ska pensioneras när man är 65.
Exakt.
Eller 66 eller 67. Ja. Fransmännen verkar ju inte så pigga på att pensionera senare.
Nej, de vill leva 100 år som icke-arbetande.
Ja, precis. Nej, men hur ska det gå till? Liksom, vem ska betala det? Hur ska ett sånt pensionssystem se ut som kan hantera människor som är pensionärer i 40-50 år. Vi har ju ett system som mellan tummen och pekfingret i alla fall bygger på att människor inte lever längre än typ 10-15 år efter pensionsåldern.
Just det, jag tror 15 är något man har räknat med tidigare.
Och nu kanske vi måste liksom på något vis hitta en lösning då för något. Nej, men det ska räcka för människor som alltså i 30-40 år istället.
Ja.
Jag tänker att man kan vända på det också. Jag tänker att om vi blir friskare under betydligt längre tid när vi åldras. Säg att vi börjar åldras vid 100-110 år exempelvis. Då kanske vi arbetar ända fram till 90 år, säger vi, som en hypotes. Och det blir ju intressant, för då kommer 90-åringar arbeta tillsammans med 20-åringar som precis kommer ut. Och jag tänker bara på liksom, hur ser universitetsstudier, forskning, liksom, också att kunna samarbeta över så många generationer som det blir i det här fallet. Hur kommer det se ut i framtiden? Så det är ju också en spännande. Så det ena är ju liksom pensionssystemet. När ska vi pensioneras? Men det kommer ju säkert samhället reglera med att bara skjuta fram pensionen, tror jag.
Och det håller vi på med.
Och det håller vi på med redan. Ja, det och det kommer bli större hopp ju liksom äldre vi blir. Men det mest intressanta tycker jag är när vi får väldigt stora åldersspann på arbetsmarknaden. Och redan idag så pratar vi om en ålderismen som för många träder in redan vid 50. Kommer vi skjuta den framåt? Eller kommer vi eliminera den?
Och med ålderismen menar du den skeptiska syn unga har på äldre?
Nej, nog mer skeptiska syn många arbetsgivare har på äldre. Och det här har vi nästa problem som jag tänkte då, apropå ekonomi. Det är ju att äldre tjänar oftast mer pengar, medan yngre kommer först in på arbetsmarknaden. Äldre har också mycket mer rättigheter. Alltså ju äldre man blir, ju högre är pensionskostnaderna, ju högre oftast är rättigheterna att behålla jobben. Det kostar mer att köpa ut någon som är äldre om man vill avsätta någon från en arbetsplats. Så att alla de här bitarna kommer ju också skapa en ålderism och en fråga, liksom, hur löser vi det här framåt i tiden?
Nu byter jag lite vinkel på det här. Jag bara slog mig att framtidens städer har vi pratat en hel del om. Som ju också förändras då, där befolkningsstrukturen kommer att se helt annorlunda ut och mycket större grupper av äldre då till exempel som då ska samsas ihop med andra åldersgrupper. Alltså man lite fördomsfullt och så har man väl kanske det har ju tidigare varit en väldigt liten andel av människor i en stad till exempel som har varit äldre. Mm. De flesta har ju varit i liksom produktiv ålder och sådär. Nu kommer det att bli helt annorlunda.
Mm. Mm.
Beroende verkligen. På ja, men om vi fortsätter ha stängda gränser som vi börjar träda in i just nu och inte tar in en migration till exempel av yngre människor och fortsätter att föda knappt ett barn kanske blir i framtiden. Nu är väl 1,5 barn. Så om vi föder färre barn och vi blir äldre, ja men då kommer vi ha problem. Men det kanske är så att vi föder fler barn för att vi blir äldre. Vi kanske också skjuter på den fertilitetsfrågan.
Mm.
Den kan ju också vara intressant.
Mm. Ja.
Du menar att man är fertil längre?
Ja, tänk om man som kvinna är fertil till 50, 60, kanske till och med 60 år.
Ja, det visar ju, forskning nu visar ju att man, eller man jobbar ju på det. Kanske inte på naturlig väg att den naturliga fertiliteten höjs, men den konstgjorda fertiliteten gör ju att vi kan skaffa barn betydligt äldre än vad vi har gjort tidigare.
Då får vi plats med många generationer under en livstid här.
Ja.
Ja.
Alltså det som kommer att hända är ju att vi behöver ju tänka om så många delar som vi inte tänker på att vi behöver tänka om. Det är ju så här, hur ser familjerna ut? Hur ser det ut på en arbetsplats? Hur ser arbetsregler ut? Hur ser pensionssystemen ut? Alltså vi måste ju tänka om rätt rejält för att inte hamna i en ålderismen där vi liksom sidosätter en stor grupp människor som är äldre. Eller den här orättvisan som du var inne på tidigare också, att det kanske bara blir en grupp som blir 120, 130, 140 år. En grupp som är välbemedlade.
Ja,
just det. Rättvisefrågor.
Mm. Ja, jag tänker utbildning, kompetens. Alltså det finns ju både för och alltså både positiva och negativa sidor av det här.
Det finns väl en gräns för universitetsstudier, va? Eller det gör det kanske inte, men däremot för CSN.
Ja.
Jag tror den går den vid 60, är det någon som vet? Där i krokarna.
Ja, någonstans där, ja.
Ja.
Jag tror att ett positivt sätt att se det med att få en äldre befolkning som framförallt är friskare, det är ju att det är en jättebra resurs för samhället om vi kan utnyttja den. Och det måste vi nog göra där. Det finns nog inget val, det tror jag. Det tror jag nog alla måste bli medvetna om, att den här resursen kan vi inte låta gå till spillo. Utan...
Och ganska många vill ju jobba längre. Man väljer att fortsätta jobba efter sin pension.
Ja, jag tror att allt fler väljer ju det.
Och då tänker jag lite syn, det här ålderismen kallar du det, Diana. Men alltså, statusen på äldre, den skiljer sig runt om i världen i... asiatiska länder. Jag tror i Japan så är ju äldre, de har en väldigt hög status för man anser att de är visa. De har varit med om mycket och erfarenheten är hög. Och i Sverige är det kanske inte raka motsatsen, men i alla fall inte alls samma syn på äldre. Jag tror att skulle man intervjua 20-25-åringar så tycker de kanske att en till och med en 50-åring är lite så här, boomer som inte riktigt hänger med.
Nej, och där har vi ju idéer och värderingar igen. I Sverige är vi ju väldigt fokuserade på kunskap och framförallt teknisk kunskap som är en väldigt förnybar kunskap om man ska uttrycka det så. Medan i många kulturer så är det ju just visdom att känna till livet och livets stora frågor som är i fokus. Frankrike är också ett sånt exempel på där vishet och kunskap som inte är relaterat till kanske teknisk kunskap är mycket stark.
Så det säger att här har vi mycket teknisk kunskap i Sverige.
Vi kommer att ha jobbigare i Sverige att bli 130, säger vi nu.
Ja. Mm.
men jag tycker också det är intressant det här med att vi vill skjuta fram åldrandet. Och då kan man ju fråga sig, vad betyder det att åldras? Och när, hur gammal vill vi? Hur gammal vill du bli, Bobo?
Ja, men jag vill bli 120. Eller det har varit min filosofi sedan jag var typ 23-24 år. Då fick jag så en idé. Jag ska bli 120 år. Jag ska åtminstone leva mitt liv som om jag blev 120 år. Det vill säga man dividerar. Så att nu är jag ju dryga 60. Och då försöker jag leva ungefär som om jag vore 40-45. Sen om jag plötsligt dör så är det ingen katastrof. Jag kanske dör på före eller på medelålder. Men att ha det synsättet har hjälpt mig. Faktiskt. Jag tycker, och skulle jag då bli 120 så skulle jag vara rätt nöjd.
Men skulle du kunna tänka dig att bli 160 år?
Vilken svår fråga. Alltså, det beror ju helt och hållet på vad man får göra. Apropå det här med att sluta jobba då. Att gå i pension, det vill ju verkligen till att man själv och samhället erbjuder en meningsfulla sysselsättningar. För bara sitta och dricka kaffe hela dagarna så är det 70 år. Mm. Det tror jag man skulle bli lite trött på.
Ja, men nej, men jag tänker att för mig är A och O är livskvalitet.
Mm.
Jag tycker egentligen så tycker jag att siffran är rätt ointressant. Det är liksom, det finns liksom ingen... För mig finns det inget självändamål att bli äldre på det viset. Men utan jag vill ha liksom hög livskvalitet ända fram till målsnöret.
Ja, men jag håller med. Och det är där min 120-årsstrategi lite ligger. Att liksom fortsätta träna, fortsätta tänka lite på hur man äter, etc. Mm. Alla de här tipsen, någorlunda leva efter dem för att försöka undvika sjukdomar.
Ja, jag tänker också att om man blir 120, 130, 140, även upp till 160 år, så i min värld i alla fall så blir vi ännu fler människor på jorden. Vi får en ännu större överbefolkning på jorden, vilket kommer att innebära att vi får ännu högre konkurrens.
Mm.
Så att jag känner lite grann, kanske är det så att det här självreglerar sig. Så att den medicinska forskningen...
Hur tänker du då?
Jag tänker att det kommer vara svårt för oss att leva så många människor på jorden. Så att vi kommer att konkurrera...
Hur ska vi självreglera oss?
Precis som djuren så kommer vi få slut på mat och vi kommer att dö av helt andra orsaker.
Du var så drastisk.
Krig och elände. Alltså konkurrensen kommer bli så hög om resurser till att föda oss.
Fast mattillgången har ju faktiskt ökat hela tiden. Det är ju ett problem man har trott väldigt länge, att maten ska ta slut.
Men jag vet att det här har varit ett problem man har pratat om ända sedan 1970-talet, har ju överbefolkning verkligen varit i fokus. Och framförallt, man har trott att jorden ska tippa för länge sedan. Men någonstans så tippar den. Det kommer den att göra. Vi vet bara inte när det tipping point är. Men jag tycker också att det finns något annat filosofiskt i att åldras. Att åldras innebär också att... ge vidare till nästa generation. Få andra att inte bara tänka på sig själv utan liksom börja sopa marken för den nya generationen som kommer och hjälpa dem in på marknaden. Att åldras innebär också att man får en ganska annorlunda syn på livet som inte är så egoistiskt, vilket inte gör så mycket längre då att försöka liksom, man vill åldras med god hälsa, men det behöver nödvändigtvis inte vara att man ska förlänga livet. Utan livet ska ju gå vidare genom de andra som kommer till i livet.
Men tycker du att du ser någon förändring där? Är det där vi spanar på? Att vi ser,
jag tror att om vi blir äldre så... om vi blir väldigt mycket äldre är jag rädd för att vi också blir väldigt mycket mer hänsynslösa. Finns det sådana kausalitet?
Tror du det?
Ja. Egoistiska och hänsynslösa och inte börja tänka på andra medmänniskor lika mycket.
Men om det följer med åldrandet...
Funkar inte äktenskapet kan vi alltid gifta om och spara. Och funkar inte det här med barnen så kan vi skaffa nya barn i någon annan familjekonstellation. Och om samhället inte är tillfreds ställer mig, då kan jag strunta i dem, för jag kommer ändå bli äldre.
Ja, men då menar du, jag tolkar ditt resonemang lite som att då vet vi om att vi ska bli, alltså vi tar det för givet att vi blir äldre.
Ja, absolut.
Ja.
Mm. Det tror jag de flesta gör nu. De flesta tar nog för givet att vi ska bli 80.
Det har du faktiskt rätt i.
Och sen blir vi chockade om man får ett sämre besked när vi är 50 eller 60. Ja. Fast det är relativt naturligt biologiskt. Fast vi accepterar det absolut inte.
Nej, det är sant. Det är sant.
Så det var väl några sådana filosofiska. Men sen tänker jag också på sjukvårdssystemet i framtiden. Hur kommer det se ut när vi blir äldre? Kommer vi vara friskare eller kommer vi få fler år så sjuka?
Ja, nej, men det tror jag är en jätteviktig fråga både för en individ och för ett samhälle.
Och där finns väl båda filosofierna egentligen. Att vi faktiskt blir friskare för att vi äter bättre och vi vidtar alla de här åtgärderna. Och sen dör vi plötsligt. Så att den multisjuka ålderdomen, den blir bättre än vad den har varit. Och sen finns det motsatsen, eller hur va? Att man lever så pass länge så att den här multisjuka perioden den bara förskjuts.
Mm. Och blir längre till och med.
Och blir längre. Mm. Så att det är ju lite öppen fråga där.
Mm.
En helt annan sak som jag funderar över, alltså, jag tycker inte man har hört det här 55 plus länge liksom, de äldre är 55 plus. För det första kan man ju säga att de som är 55 idag, de räknar inte sig själva till äldre. Men det man pratade om var ju att det är en ny marknad. Att liksom företagen behöver tänka på att här har vi en stor grupp människor som är köpstarka, de är friska, etc. Det tycker inte jag, jag har inte sett så mycket resultat av det.
Det är för att de är likadana som alla andra människor.
Ja.
De vill inte se sig som en grupp 55 eller 65 eller 75 för den delen, utan de vill leva som 45 och
absolut.
55. Man vill inte se sig som en ålder.
Nej, och man vill inte bli kallad 55-plussare. Så är det ju.
Marknadsföringen funkar inte riktigt.
Nej, men det är väl med min uppfattning en generell åsikt eller en generell förändring att det här med åldersgrupperingar som vi har sysslat med ganska mycket inom marknadsföringen, den börjar allt mer att spela ut sin roll. Och det gäller inte bara 55-plussare utan det gäller även alla andra typer av åldersgrupper.
Man använder inte ålder som indelnings-
Nej, det har väl visat underlag. Sig att det är ett väldigt trubbigt instrument. Att, alltså, eftersom vi är individer och det är inte ovanligt att vara 55-60 och att liksom, på något vis känna samhörighet med människor som är 18 eller 35. Liksom, bara baserat på att man de åsikter man har eller de intressen man har eller någonting sånt. Eller livssituation eller vad det är.
Men däremot det faktum att man går i pension, vilket ju inte alla gör men många gör. Alltså vad ska man erbjuda då? Resor ser man ju rätt mycket, såna här resor för sådana som är äldre. Men jag tänker nya aktiviteter. När man inte har ett jobb, det borde finnas affärsmöjligheter för kreativa företagare att fundera på. Hur kan vi erbjuda sköna tjänster och produkter till sådana som inte längre jobbar men är friska, krya, starka och bara vill göra mer saker?
Jag tycker att de produkterna finns redan. Det finns ju en mängd resor som ändå riktar sig till relativt äldre som är både kryssningsresor eller vandringsresor eller hälsoresor av olika slag. Sen har vi ju ett kultur, om man går på kulturkurser exempelvis, så är det ju väldigt mycket äldre, huvudsakligen på olika kulturkurser.
Oh. Och sen tror jag att man kan också se det så här, att nej men, ni ska inte dela upp det.
Nej,
så det är liksom, ni kan marknadsföra det ni marknadsför till 18-20-åringar. Det finns 65-plussare, 75-plussare som är intresserade av det också.
Mm. Och gå in på universitetet och börja disputera.
Ja. Nej, men jag tror att apropå det här med ålderismen och så här, jag tror att det är nog ett av de, det man absolut inte vill, det är att få den stämpeln på sig.
Det håller jag med om. Man ska naturligtvis inte kalla dem vid något namn.
Nej.
Utan jag menar mer att man har det i tankarna när man utformar sina marknadsföringsstrategier, sin kommunikation, sina produkter, tjänster. Att man har med det i beräkningen. Att här har vi en stor grupp som tillhör
Exakt.
Våra...
Exakt, och jag tror att det handlar mycket om att man inte får... att man ska inte räkna bort dem i något sammanhang. Och tro att de är så gamla så de är inte intresserade. Uh-huh. Det tror jag är en av de stora findingsen.
Jag tycker det också är intressant om man går vidare på din transhumanismen, Jörgen. Och funderar över... just det här, hur gamla vill vi bli? Och om vi har massor av teknik i kroppen, när kan vi dra ur pluggen från de teknikerna och säga att nej, men nu är det bra, jag orkar faktiskt inget mer, jag vill dö nu. Och det är inte någonting vi får idag.
Nej, nej, det är väl aktuellt med den här läkaren som hjälpte till lite med dödshjälp.
Mm. Nej, men nu hamnar man ju verkligen på minerad mark i en sån diskussion, vart man ska sätta fötterna då, liksom, kring vem som ska bestämma och när man ska kunna bestämma det. Det är en otroligt svår diskussion skulle jag vilja säga.
Jag
har ingen svar alls, jag bara... Ja.
Nej, jag håller med. Jag tycker det är så intressant bara att förlänga åldern, det vi pratar om nu är kanske 40-50 år. så ser vi ju vilken otrolig skillnad det kommer att göra i samhället. Att det gör som skillnad på arbetsplatser, att det gör som skillnad i pensionssystem. Det kommer att göra skillnad i sjukvård. Det kommer att göra skillnad i hur vi ser på varandra över generationer. Det kommer säkert vara språkskillnader, tänker jag också, mellan en 20-åring och en 120-åring.
Verkligen.
Det är det ju redan nu.
Och hur vi bor.
Ja, och hur vi bor och också... Så vad kan tekniken hjälpa till med och vilken teknik ska de yngre ha? Ska de yngre få minnen från de äldre så att de också upplevs äldre? Alltså det känns som att man kan dra det här hur långt som helst.
Ja. Nej, men det, alltså, om man ska ta hela den här diskussionen vi haft idag om allt det förverkligas med all den här förlängningen. Alltså det är ju ett helt annat samhälle. Det kommer ju vara en gigantisk skillnad.
Men förändringen kryper som vanligt på oss lite långsamt men säkert. Så att det vi ville med det här avsnittet var att göra lyssnarna uppmärksamma på att det här pågår. Och med ganska rask takt. Forskningen kan göra att medellivslängden ökar och vi blir ännu äldre. Så att med det sagt så tänkte jag nog att vi skulle avrunda. Vill ni lägga till någonting, Diana eller Jörgen?
Var försiktiga med att bli 160 år, skulle jag säga.
Ja, 120 räcker.
Ja, det kanske gör det.
Eller det kanske räcker med att sikta på medellivslängden.
Ja, jag skulle, mitt medskick skulle nog vara ett personligt medskick här. Fokusera på livskvalitet.
Mm. Bra avrundning. Det gör vi, kära lyssnare. Tack för att ni hängde med på den här sändningen. Tack Jörgen för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Tack Diana för att du var med.
Tack så mycket.
Vi hörs om en vecka. Ha det bra. Hej då.
Hej då.